Ja, man kan säga att indirekt gör jag det. Eller jag ser ju ofta att det kan handla om det. Ägarna är kanske inte alltid medvetna om den saken, utan de kommer in med vissa specifika problem som sen när man gräver i det lite så inser man att det kan ha att göra med att den där hunden är underaktiverad och inte har så mycket att göra och är helt enkelt uttråkad.
Och vad kan det vara frågan om för problem då som syns på ytan?
Då kanske det mest akuta problemet kan vara det att den där hunden har, för att den har så tråkigt så har den tuggat i sig någonting som den inte ska äta. Det är ganska typiskt att de pysslar på under dagen när ägarna är hemma, inte hemma, och äter till exempel strumpor och dynor och kläder och allt möjligt sånt här. Annat som man kan se som är mer kroniskt är att du kan ha hundar som håller på att gnaga på väggar eller galler eller något sånt, och de kan ha skador på tänderna. Sen ser du också hundar som egentligen inte har något direkt fysiskt problem. De har vissa symptom som kan tyda på att de har helt enkelt något lite psykiska problem. Helt enkelt, hundar har ju psykiska problem, och då är det där att vara underaktiverad en typisk bakgrundsfaktor till det. En sån hund kan komma in med att den kan dricka och kissa mycket, eller kissa in.
Oj, det var lite oväntat faktiskt. Jag tror att hundägare är nog inte så medvetna om att det här kan vara psykosomatiskt.
Nej. De kommer ju ofta in just för att den har kissat inne. Och då måste du ju egentligen, förrän du kan gå och säga att det är psykiskt, så måste du utesluta allt möjligt annat, för det kan ju vara vad som helst. Och det betyder ofta, det är sällan som du kommer fram till den där definitiva diagnosen på bara ett besök, utan det kräver ofta ganska långa och besvärliga utredningar, och under den tiden så lär man ju känna den där ägaren lite, och då kommer man ofta fram sen, när allt annat är uteslutet, så kommer man fram till att ja, det kan vara ett sådant problem.
Nå, hur mycket beredskap har ni som medicinare, veterinärerna, att se så att säga också annat än det där rent fysiska och medicinska?
Vi har nog skolning i det, men inte väldigt, väldigt mycket. Sen handlar det ju också om erfarenhet, vad du har sett på jobbet, och så gör vi ju samarbete mycket med sådana som har det som utbildning, alltså som är hundtränare eller djurtränare, har en sån utbildning eller mycket sån erfarenhet. De kan ju ge de här praktiska vinkarna vad man ska göra. Sen är det ju väldigt svårt att ägarna berättar åt oss det vad de själva är medvetna om, eller sen vad de vill berätta. Så det är ju också en sak man måste liksom vara väldigt lyhörd för, och det är ofta känsliga saker det handlar om, och därför är det också viktigt att man har ett team som man kan jobba med det här, som man litar på varandra helt enkelt.
Jag tänkte just fråga dig det, att hur svårt är det att ta upp de här frågorna med hundägare då i det här fallet och säga att nu är det då inte kanske urinvägsinfektion, utan det är det att du promenerar med din hund för lite, till exempel.
Det är väldigt individuellt. Det beror ju väldigt mycket på vem det handlar om. En del är väldigt öppna för den här frågan och tar gärna emot feedback och förslag vad man kan göra. Andra tycker inte speciellt bra om det. Det som jag ännu inte sa gällande det där vad vi ser är att du ser ju till exempel det är ganska. Du kan ha överviktiga hundar också. Och då kan man ju ofta göra det lite beroende på personen, så man kan göra det via den saken att man köter ett visst problem som kan vara övervikt. Och då kan du så att säga att okej, att nu är det bra att ni går ut och promenerar. Då köter det ju ofta om den delen av den där åtminstone får den där hunden lite mer aktivitet. Sen de där specifika sakerna, många hundraser så kräver ju, är ju liksom utvecklade för att de är arbetshundar. Och i vårt nuvarande samhälle så arbetar de inte så mycket. Vilket betyder att det skulle vara bra att ha någon sådana uppgifter för dem. Och där är de där hundtränarna väldigt bra att ge sådana vinkar vad man kan göra åt det.
Vad är din allmänna uppfattning, du som möter mycket husar och mattar med sina hundar? Tar man rätt ras till rätt familj så att säga? Till exempel, är hundägare medvetna idag på riktigt?
Det igen, det finns lika mycket hundägare som det finns människor. En del är mer medvetna och tar reda på allt de kan och i förväg, vilket är ju alldeles oerhört bra. Vilket ofta leder till att den rasen de först har tänkt sig så inser de att inte ett bra val åt dem. Sen har du de som inte gör det utan de tycker att någon ser väldigt söt ut. Sen får de ett problem. Och ibland så kan man säga att om de riktigt jobbar på det så betyder det att hela familjens liv kan ändra sig på grund av att man måste göra vissa saker för att hunden ska ha det bra. Det är ju en solskenshistoria ofta. Det betyder ju ofta att hela familjen aktiverar sig. Sen är det klart att det finns de här fallen där var de tar inte reda på, de tar fel ras, de vill inte höra att det är så och alla mår dåligt.
Jag tittar faktiskt på den här senaste listan av de populäraste hundraserna i Finland just nu och det slog mig att bland de 10 mest populära så finns det allra mest arbetande hundar faktiskt. Alltså det är inte de små sällskapshundarna som är avlade egentligen enbart för sällskap utan det är retrievers, det är olika slags jakthundar som till exempel björnhund, karelsk björnhund till exempel är väldigt populär. Schäfern är fortfarande väldigt populär. Krävande raser, om man funderar, är det så att familjerna klarar av de här så här mycket?
No, där har du nog, det är en intressant fråga. Alltså det är klart att bland de som vi ser som problem så är de här är överrepresenterade. Men det är också för att det är så många. De är ju arbetande hundar så det är ju det att de är liksom, de är lättare på ett plan att skola än de här vars uppgift i livet är att värma husets säng eller någonting sånt här. Det finns ju sådana raser som är liksom gjorda för att helt enkelt bara värma knä på drottningen eller något sånt här. Men och de har aldrig valts för att de har varit lätt att skola. De här är sådana som är lätt att skola. Så på det sättet så är de också sådana som är trevliga att ha. De är liksom deras uppgift i livet att göra som du säger. Sen om du inte vet hur du ska göra det så då kan det bli problem. Och då är det ju i och med att det är ofta ganska stora hundar så är det ju, kan det ju vara direkt farliga sen i det skedet. Men att, och sen det som nog är problem är det där att folk kanske inte alltid ändå inser riktigt hur mycket de behöver få röra på sig. Att om du har en hund som väger 30 kilo så räcker det inte att du går 3x15 minuter runt kvarter. Det är bara så, du måste ha någonting, något mer än det och du måste ha liksom ett hobby som involverar den där hunden på något sätt. Om inte annat så ut och cykla eller någonting sånt.
Å andra sidan så är det lite bedrägligt också med de här små hundarna som blir mer och mer populära. Just de där som du säger som ska värma husses fötter, tror man. Men en hund är en hund och alla behöver väl aktivitet och ganska mycket.
Ja, och de facto så är det alltså så att inte det är alltså att de där små hundarna inte är arbetande hundar. Det finns vissa specifika raser som är kanske mindre arbetande hundar än andra. Men många av de där små hundarna så är ju liksom råtthundar. De är ju jakthundar helt enkelt. Eller gårdshundar, vilket betyder att de är vakthundar och är väldigt, väldigt aktiva och behöver liksom vara med och de kan vara sådana här vallhundar och vallhundar är ju också behöver väldigt mycket arbete och behöver helt enkelt få vara med. Att få en sån hund att vara ensam 8-10 timmar per dag, så det är helt enkelt för mycket.
Ja, vi kommer smidigt över på den här ensamheten. Om vi har 800 000 registrerade hundar i Finland så får vi ju räkna med att väldigt många sitter ensamma hela dagen medan familjen är då på jobb eller i skola. Vad skulle vi kunna sätta in för regel här? Svenskarna har 6 timmars regel. Du får inte hålla din hund ensam hemma längre än 6 timmar. Vi har inte någonting sånt stipulerat. Borde vi ha det? Vad säger du?
Ja, svenskarna tycker om att ha allt möjligt stipulerat. Vi här i Finland är kanske mer pragmatiska med det. Det är också en individuell sak. Du kan inte säga att alla hundar är på det här sättet. En del klarar det bättre. Det tycker jag är självklart att det är en sak som du måste lära hunden. Det är inte normalt för en hund att vara ensam. Är det sen 6 eller 8 timmar? Utan det är någonting som den måste ha ett ställe där var den kan känna sig trygg där hemma. Den måste kunna lära sig det att också om jag är ensam nu så kommer det någon snart. Och det måste göras när de är valparen. Om du och det är viktigt därför att de här valparna inte lämnas så långa tider. De måste successivt lära sig att himlen faller inte ner bara för att jag är några extra timmar. Och sen det att så många inte inser att om du har en valp sen 8 timmar ensam så har den kissa och kacka och inte det är dens fel. Det är ditt fel. Du kan inte straffa den för det. Det är ofta där som det kan gå fel. Och sen ska man komma ihåg att i vårt nuvarande samhälle så har vi ju, när folk bor i höghus och sånt här, så är det massor ljud som den där hunden hör hela dagen. Och en del av dem kan vara väldigt, väldigt skrämmande. Så att har man problem med en hund som inte klarar av att vara ensam tillräckligt länge så är det jätteviktigt att man tar itu med det genast. För att det är ett problem som blir värre och värre hela tiden.
Mm. Men är det så att om man är tvungen att lämna hunden då 8-10 timmar ensam, borde man ha någon som sticker sig in till exempel på dagen och umgås en timme?
Det skulle vara jättebra om den faktiskt det kanske inte om den faktiskt går och aktiverar den. Det beror lite på också det att en del hundar går sen upp i varv och sen blir det ensamma 4 timmar till. Det är inte heller helt nödvändigt. Det är lite individuellt, men går det att ordna så skulle det vara bra, men då behöver det ju kanske vara regelbundet också.
Mm. Heidi Rosengren, ännu en fråga till dig som veterinär. Hur mår våra hundar i Finland idag?
Generellt ganska bra. Det som hundar har nu för tiden är ganska mycket såna här, vad jag skulle kalla för välfärdssjukdomar. De på ett sätt har samma sorters sjukdomar som vi människor har, som beror på att de äter lite för mycket och kanske inte rör på sig tillräckligt mycket. Du har ganska mycket såna sjukdomar som kommer på grund av den här aveln inte har tagit hälsan i beaktande tillräckligt bra och man har understrukit utseende. Den har varit utseendefixerad, vår avel. På ett sätt jättelångt samma problem som vi har med oss människor. Men så där, generellt skulle jag nog säga att hundar mår ganska bra. Problemen ser lite annorlunda ut än för 25 år sedan när jag blev veterinär, men att medvetenheten om att det är viktigt att köta sjuka hundar är kanske bättre idag än den var då. Sen har vi ju katterna som jag upplever att kanske på många plan är ett större problem än hundar. Katter lämnas mycket längre tid där ensamma. Du går inte, om du har en katt inne så går du inte ut och går med den så mycket. Och det är väldigt, väldigt underaktiverade. Det finns inte en jättestor medvetenhet om hur mycket en katt behöver aktiveras. Och man ska komma ihåg att de är alltså rovdjur. Hundar är arbetande och så vidare. Du kan skola dem. Medan katter behöver få jaga någonting. Och det är ju inte kanske helt okej att de jagar fåglar ute i skogen. Och har du en innekatt till exempel så måste du vara den som ser till att den får göra det. Och det ser vi nog, vi ser ganska mycket katter som kommer in på grund av att de har lite beteendeproblem, men också de katter kan börja så att de börjar noppa håret av sig, och de får problem med kissande för att de är så stressade över det att de är så under liksom under
aktiverade
och så att jag ser liksom att hundar kanske inte köts alltid helt rätt, men det finns ändå en större medvetenhet inom, det har talat så mycket om det under årens lopp, medan katter är lite åsidosatta när det gäller det här. Man tänker att man tar en katt för den är så enkel, man behöver inte göra så mycket, men det stämmer egentligen så upplever jag att det är tvärtom. Att hundar, för många hundar räcker det att du är hemma och liksom är med den och gör någonting och den kan promenera efter dig, men det räcker inte för katten, den behöver få göra någonting.